Tack ska ni ha för gåvan som ni har gett. Jag vill läsa med oss en liten text här inför tankarna jag vill dela här innan nattvarden. Och det hämtar jag i Lukas evangelium, kapitel 21. Och det här är en av andra adventstexter för den här söndagen. En väldigt spännande sådan. Så vi läser från vers 25 i kapitel 21 till vers 36. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. På samma sätt vet ni, jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Amen. Advent betyder ju ankomst. Och vi väntar på en viss ankomst. Och det är Jesus Kristus. Vi väntar ju inför den jul som kommer nu. Vi vet att han kom en gång för 2000 år sedan. Men ändå väntar vi varje år på att få fira den ankomsten igen. Det är den ena adventen vi har. Och som vi väntar. Den andra adventen, det är den när Jesus kommer till dig och mig personligen, in i våra liv, när han drar in och säger: jag vill bo i ditt hjärta, jag vill också ligga i din hjärtas krubba, där vill jag husera, jag vill hälsa på hos dig, jag vill bo hos dig. Det är också en advent som du och jag firar och behöver fira om och om igen. Men det också finns en tredje advent, och det är när Jesus en dag kommer tillbaka hit till den här världen. När han som den mästare, den herre, den konungars konung han är, den universums herre som han är, kommer tillbaka för att helt upprätta Guds rike igen. För att hela Guds rikes fullhet ska få ta över. Så att vi inte längre behöver fundera på vem har makten. Vem ska ta itu med ondskan? Vem ska upprätta den här världen? Vem ska upprätta rättvisa och rättfärdighet igen? Han kommer för att göra det en dag. Du och jag tänker väldigt lätt på rike. När vi säger det här med Guds rike, så får vi en bild av ett rike. Vi tänker på någon kung, vi tänker på härar, vi tänker på revir och gränser. Men låt mig upplysa dig, alla de där strecken du ser i kartboken, när man passerar en gräns över med ett flygplan eller om du går över gränsen, det finns inga streck. Jag har inte sett dem. När jag har flygit så har jag inte sett några sådana streck på backen. Det är en bluff faktiskt. Så att det är bara i kartböckerna vi ser de strecken. Och det ändå formar det här oss när vi pratar om Guds rike, så det är väldigt lätt att tänka att ja, men det är ett visst område, det är en viss plats. Det är avgränsat, det finns liksom ett revir. Det är snarare så egentligen att Guds rike är som en beduinhövdings rike. Om vi skulle gå ut i öknen tillsammans med lärjungarna, Jesu lärjungar till exempel, så skulle vi fråga en beduin på den här tiden, på Jesu tid: hörde, kan du rita ut på den här kartan var ditt rike är? så skulle beduinen troligtvis svara, nej, det går inte. Det är lite här och lite där. Det beror lite på. Men, skulle han säga, alla de tält och de familjer som tror på mig och följer mig som sin herre och lyssnar till det jag säger, de tillhör mitt rike. Och det är lite så med Guds rike också. Det är överallt där Jesus Kristus tillbes och följs, där hans ord som inte förgås hörs och efterlevs. Det är där som Guds rike är. Därför kan vi inte säga att det är precis den här platsen alltid, eller vi kan säga att det är exakt i det huset eller i det landet, där är Guds rike. Guds rike är överallt där Jesus tillbes och äras och upphöjs som den herre han är. Så Guds rike är ett rörligt rike. Och det är väldigt spännande. Det är dynamiskt. Det flyttar på sig. Så fort en människa väljer att säga sitt ja till Jesus, så är Guds rike där. Så fort en människa säger, ja, jag vill lära känna Jesus mera, så kommer Guds rike med kraft och med liv. Överallt där Jesus tillbes. Och varje gång när vi ber, som vi strax ska göra i nattvarden, när vi ber vår fader, så ber vi, låt ditt rike komma. Det är ju en bön om att, inte att liksom, vi ska få se Guds rike rent av på något sätt med gränser och annat, utan att Guds herravälde, att hans sätt att styra, hans vilja, ska landa i ditt och mitt liv, i den här världen. Att egentligen alla människor ska omfamnas av Guds rike. Det är ju vad vi ber om, eller hur? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Det är inga fake news. Det är ett ord vi är vana med att höra idag på nyheterna. Att det finns mycket fake news, åtminstone enligt vissa personer. Det här är inga fake news. Guds rike är fullt ut verklig. Verkligen. Och när Messias kommer, när hans ord uttalas, så skapas det liv. Varje gång som Guds ord når in i ditt och mitt hjärta, varje gång vi tar emot någonting av det Jesus säger till oss, så bubblar det upp av liv i oss. Och det här är viktiga saker. Och det är egentligen samma sak med dig och mig. När vi säger något till varandra, så kan det kväva och döda eller skapa liv och glädje. Våra ord har betydelse, det vi säger. Jag läste, eller när vi läste i texten, så stod det om omvälvande kosmiska händelser, om hur himmelen ska skakas och allt det här. Och det är stora, mäktiga beskrivningar och lite skrämmande. Det stod till och med i texten i den översättning jag läste att några skulle tappa andan av skräck. Ja, just det. Tappa andan av skräck. Och samtidigt, när Jesus kommer tillbaka, när människosonen kommer den andra gången synligt, så kommer han med makt och härlighet. Han som kom i ringhet på fattigdomens bädd, som vi sjunger i juletid. Han kommer i makt och härlighet då. Och alla kommer att se. Alla kommer att förstå vem det är. Ingen kommer att missa när Jesus kommer i makt och härlighet på molnen. Men det är också väldigt tydligt i den här beskrivningen som vi läste nyss, att det är ju inte så att du och jag behöver gå omkring och vara rädda och tappa andan av skräck. Utan när vi ser tecknen på det här, säger Lukas, när vi börjar ana vad som ska ske, då kan vi lyfta på huvudet. Då kan vi sträcka på oss. Därför att dagen av befrielsen är här. Stunden när vi ska befrias, när rättvisa ska komma, när den som är betryckt ska få uppleva frihet. Det är då den kommer. Och därför kan vi lyfta på huvudet. Och därför tror jag det är viktigt att vi pratar om Jesu återkomst också. Därför att det är en källa till hopp. Gud kommer att återta den här världen. Om vi nu tycker att det är mycket som pekar mot att ondskan blir starkare och starkare, så ska vi veta vem som har ytterst kontrollen. Och vem som kommer tillbaka, knyter ihop säcken och säger, nu räcker det. Och så sen tar han över. Det är Gud själv i Jesus Kristus som kommer en dag. Samtidigt finns det en varning i den här texten. Vi läste om att vi ska inte låta våra hjärtan tyngas av festligheter och rus och andra bekymmer. Alltså vi ska inte låta hjärtat tyngas ner av massa annat så att vi överraskas den dag det sker. Jag tänkte på ett bibelord när jag läste det. Ett annat bibelord. Och det var i Ordspråksboken där det står så här. Och nu läser jag ju Svenska kärnbibeln som en expanderad översättning som du kan läsa på nätet. Väldigt bra sådan. Du får lite extra ord om en del begrepp och så utifrån grekiskan och hebreiskan. Och då står det så här. Över allt annat ska du bevara eller skydda och värna ditt hjärta. För därifrån utgår livets källor. Jag tyckte det var vackert. Därifrån utgår livets källor. Jag ska alltså vakta mitt hjärta så att det inte tyngs ner så mycket att livets källor kvävs eller slammar igen. Så att jag inte känner igen när livet pulserar. Det är vad jag ska göra. Jag borde leva så att livets källor alltid flödar av liv. Så att jag en dag känner igen honom när han kommer. Han som är livet. Han som har gett mig den källan inom mig. Och då måste jag såklart fundera över, lever jag i advent? Är jag där att jag väntar på hans ankomst? Lever jag på det sättet? Just idag, här och nu, lever jag så imorgon. Så att livets källor får flöda i mig. Och då tänker jag, det stod i texten att hans ord aldrig förgår. Är det något ordet gör så går det rakt in i våra hjärtan. Och liksom gräver upp de där igenslammade källorna så att det börjar porla igen. Det stod också i tecken att vi skulle vaka och be. Varför det? Jo, därför att bönen också gör att livets källor flödar och porlar. Därför ska jag be. Det står faktiskt i betydelsen där i texten också att vi ska vaka och be om kraft. Och så står det i alla situationer. I alla situationer. Det finns alltså inga delar i mitt liv som Gud inte är intresserad av. Det finns ingen tid i ditt och mitt liv som Gud säger, det där kan du sköta om själv. Det fixar du bäst själv. Eller gör det du så gör jag något annat. Så säger aldrig Gud. Han är alltid intresserad av din och mina utmaningar, ditt och mitt liv. Så bönen och ordet håller källorna vid liv så att det får flöda i dig och mig. För då är vi redo den dagen basunen ljuder som det står i Guds ord. När han kommer på molnen i härlighet så kommer du och jag jubla. Därför att det är Jesus som kommer tillbaka. Därför att rättfärdigheten kommer att segra. Därför att Guds rike som nu är nära, då kommer fullt ut. I all kraft. Och fram till den dagen, säger Guds ord, så lever vi ju inte passivt. Guds rike må vara osynligt för ögat, men ändå är det synligt. Hur då? Jo, genom den kärlek Gud ger oss. Genom den kärlek du och jag lever ut. Thomas A. Kempis, jag vet inte om ni känner igen honom, en gammal teolog. Han är död sedan många hundra år. Han levde på 1400-talet. Han sa så här. Whoever loves much does much. Den som älskar mycket gör mycket. Stämmer det med Bibelns ord? Jag lyssnar här. Vad säger Bibeln? Galaterbrevet 5 och 6. Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig genom osjälviskt utgivande kärlek. Tron tar sig uttryck i kärlek. Att jag vet och du vet och lever i att Guds rike är här nära just nu. Det speglas genom att du och jag lever ut Guds kärlek. Att jag vill ge ut av det jag har fått, av de källor som pålar här i mig och i dig. Det vill vi ge ut. Och det tar sitt uttryck i kärlek. Paulus säger så här i Romarbrevet till sist. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Vi tar det en gång till. För lyssna till hur bra det här är. Det här är helt fantastiskt. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige anden som han har gett oss. Så alltså medan jag väntar på att Guds rike ska komma fullt ut, Jesus ska komma tillbaka, hur ska jag då leva? Jo, jag ska leva så att Gud med sin ande får fylla upp mitt liv och gjuta ut sin kärlek i mig så att jag kan leva ut den kärleken till andra. Det måste ju vara det Bibeln säger, eller hur? Och det är en fantastisk möjlighet. Så att vänta på Jesu återkomst, det är inte att ge upp allting och ställa oss på Varvsberget längst upp i backen och titta uppåt och vänta tills han sätter ner foten på Varvsberget, som dessutom inte är bibliskt när jag säger så. Utan det är att leva aktivt, här och nu, med Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Att hålla mig så nära Guds hjärta så hans pulsslag hela tiden funkar som en hjärtstartare för mitt hjärta. Eller hur? Det är så det går till i Guds rike. Det är så Guds rikes närvaro märks genom dig och mig. Och det är inte massa krav, det är inte. Utan det är bara att hålla sig nära hans hjärta, så kommer våra hjärtan också att pulsera av hans liv. Och vi borde säga halleluja. Och det gör ni inom er, jag ser hur ni jublar. Det är härligt. Rikets drivmedel är Guds kärlek. Guds rikes drivmedel är Guds kärlek i dig och mig, genom den helige ande. Låt oss be om att få ta emot mer av det. Låt oss be om att Guds ande får fylla oss så mycket så vi måste uttrycka vår tro i kärlek. Ska vi be om det just nu? Herre, tack för att du är här. Tack för att du påminner oss så tydligt genom ditt ord. Det är klart, det är tydligt att när du, Herre, kommer, när du kommer nära, när du fyller oss med din ande, så utgjuts din kärlek i våra hjärtan. Och den kärleken kommer att ta sig uttryck till andra. Ingenting kan hindra det, Herre. Inte den onde, inte tidens prövningar, inte någonting. Därför att livets källor vill spränga sig fram i den här världen. Därför att dina källor vill forsa fram i den här världen. Herre, jag tackar dig för att vi får vara med då, Herre. Tack för att jag får vara med. Tack för att vi var och en får vara med. Och du vill fylla på i våra liv. Och gör det här idag, Jesus. Kom i nattvarden. Rör vi oss, Herre. Stör oss, Herre. Och för oss dit där du vill att vi ska vara. Där livets källor bryter fram. Där din kärlek når fler, Herre. Och uttrycket för din kärlek blir synligt för allt och alla. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.